till UK poddradio
episode 2
med Josh och Kaifa.
Mm, och det är jag som är Josh.
Och det är jag som är Kaifa. Denna veckan så är det vad du gör här.
Ja, förra veckan så hade vi med Soja och Dora Jen från studion, men ja, nu som du säger bara du och jag.
Ja, det känns lite ensamt här, men det ska nog gå bra ändå. Det här är ju ett av våra första vanliga episoder. Förra gången vi poddsände så
var det
lite längre, så vi bjöd lite grann på lite extra. Men nu ska vi försöka hålla det till
20-30 minuter. Vi får se vad det hamnar.
Ja, 15-20 eller 15-30.
15 till och med.
Ja, får se lite grann hur
ja,
det blir.
Jag som babblar på så går det igång.
Ja, men vi fick ju rätt bra respons från vårt premiäravsnitt, tyckte jag.
Ja, jag blev jätteglad.
Ja, jag också.
Mailboxen så trillade in lite respons från både folk i mangabranschen och även våra andra lyssnare som har hittat till det. Så då har jag samlat ihop några stycken som jag tänkte läsa upp nu i början av podcasten. Ja. Så jag har några stycken som vi kan läsa upp efteråt. Vi kan börja med ett litet meddelande från manga-bibliotekarien. Många av er känner säkert till honom. Han bloggar och recenserar manga för bibliotek. Heter egentligen Daniel Gustafsson. Men han skrev i alla fall: bra premiär! Äntligen är poddradion igång. Jättebra initiativ. Dessa avsnitt kommer att förgylla min bilväg till och från jobbet.
Ja, så kan det låta. Och det är jättekul. Och vi har ju ett, jag vet inte om det är spoilervarning. Men,
jo, vi kan nu berätta det.
Ja, precis. Vi har spelat in ett liten intervju med just manga-bibliotekarien.
Mm, som vi tänker sända någon gång som ett månadsspecial.
Precis.
Så att ni som vill veta mer om honom, häng kvar så kommer det.
Ja.
Sen tänkte jag läsa upp ett andra meddelande som kommer från André Lindholm. Det är alltså han som skriver och har startat igång Ikikata, som är en nyhetssajt. Alltså där han samlar information om japansk populärkultur helt enkelt.
Så det är egentligen lite grann det vi försöker göra, då att vi inriktar på manga och han lite bredare.
Ja, han är lite bredare. Och precis. Sen så skriver han och vi snackar.
Ja, precis. Samma som med podcasten. Så det är kul att prata med vår textbroder.
Ja, och André skriver: vilket fantastiskt initiativ och ett mycket underhållande första avsnitt. Det känns väldigt genomtänkt och jag tror att det kommer bli ett lyckat projekt. Många bra och intressanta diskussionsämnen. Fortsätt med det fantastiska arbetet.
Ja.
Alltså man kan inte sitta här annat än att...
Nej, precis. Vi sitter och ler båda två här, så det är kul med mail.
Ja, men vi har samlat några till som vi ska läsa upp senare i poddradion, så vi kan kanske börja med nyheterna nu istället.
Nej. Nu går du för snabbt innan. Vi ska börja med... Vad har du gjort i veckan?
Ja.
Eller vad har jag gjort i veckan?
Du kanske ska bli.
Jag har
inte hunnit göra så mycket.
Inte hänt så mycket. Eller vi har jobbat på som vanligt.
Ja, men det är det. Jag har bara jobbat och inte hunnit konsumera någonting. Så att du är den som konsumerat mest denna vecka.
Ja, som vi sa förra veckan så skulle jag plocka upp Monster igen.
Mm, Monster är alltså en manga.
Ja, från...
Men det här är min favoritmangatecknare. Av Naoki Urasawa. Den är på 18 volymer lång och är en vuxen manga med alltså, thriller inriktning.
Ja, precis. Väldigt thriller. Ska vi berätta lite om vad den handlar om, eller?
Ja, gärna. Om du vill summera lite.
Ja, det var ju ett tag sedan jag läste början. Jag har inte riktigt, men det handlar om...
Dr. Tenma.
Det är en ung... väldigt begåvad hjärnkirurg som jobbar på som vanligt är tillsammans med direktörens dotter.
Eller han är en japan som jobbar i ett tysk sjukhus. Ja, precis.
Ja.
Och har det ihop med direktörens dotter som du
precis.
Säger.
Och hans liv är ju underbar. Det börjar i alla fall så.
Wunderbar.
Wunderbar som de skulle sagt i Tyskland. Hej Hans. Ja, vad händer sen? Sen så händer det ett drama.
Mm.
En vad är det för något? Minister.
Nu var det så länge sedan jag läste det också. Men det var någon diplomat eller minister som blev skjuten.
Ja, precis. Det här utspelar sig under kalla kriget fortfarande. Med öst och väst. Du säger inte öst och väst, men det var fortfarande...
Det var i alla fall inte nutid.
Nej, precis. Utan det var ju... Oh, shit, vi skulle läsa på det här lite gärna bättre. Mm. Men... så blev det ett drama och direktören dör. Det enda som överlever det är direktörens adoptivdotter.
Mm.
Och sen så är det... Okej, överlever gör det igen till direktörens adoptivson.
Och de
två är det tvillingar. Men sonen blir väldigt svårt skadad. Han blir skjuten i huvudet.
Mm.
Och då kräver Dr. Telmas Expertis. Mm. Och då blir det såklart någon annan drama för att vara någon annan ganska känd person som också blev skadad, som också ville att han skulle operera. Men,
ja just det, så var det.
Men Dr. Tellman stod fast vid att alla liv är
lika värda,
så att han bestämmer sig för att hjälpa den unga pojken.
Han kör den här kön, first in, first out.
Ja, och han hjälper den unga pojken mot, eller trots alla överordnades.
Ja, alltså han trotsar sjukhuspolitiken helt enkelt.
Precis. Och det börjar ju bra, men sen så
dras han in i ett väldigt mörkt och äckligt och hemskt alltså massa mordmysterier som verkar ha någonting med de här patienterna som han tog hand om.
Precis, för att han biktade sig någon gång över den här patienten som var skjuten och då berättade liksom att hade de dött så hade det varit mycket lättare, och sen så plötsligt så dör direktören och de som han önskade vore döda.
Mm.
Och då leder ju alla spår till honom, men
han blir anklagad för
uppenbart anklagad och sen så bara blir det trasslas han in i det hela och det blir fler mord och
polisen jagar honom och tror att han är den skyldiga.
Precis, och han måste rentvå sig samtidigt som han upptäcker att han har skapat ett monster.
Mm. Så det här går alltså i 18 volymer med många sidor ungefär varje. Säg ungefär 200.
Ja, ungefär 200.
18 gånger 200. Det är ganska många sidor du har plöjt igenom.
Ja, och jag är faktiskt nöjd. Du är den första på väldigt länge jag har läst igenom en hel serie.
Mm.
Det är väldigt många serier som jag läser och inte avslutar den.
Nej.
Och sen så finns det många som har tröttnat på vägen. Men den här kändes bra. Generellt sett så jag gillar den. Jag ger den ganska bra betyg.
Mm.
Men i slutändan måste jag nog säga att den har blivit, jag hade levt in i hypen. Jag tyckte den var väldigt, jag hade sett väldigt mycket fram emot den.
Ja, jag sa, jag har ju hypat upp den väldigt mycket för dig.
Bland annat, men det gör även många fler.
Ja.
Men till sist så kände jag liksom att historien också byggde upp för någonting väldigt stort. Och jag fick väldigt stora förväntningar och sen så tyckte jag inte riktigt att det blev så konspiratoriskt som jag hade önskat.
Ja.
Men det var nog väldigt bra. Väldigt välskriven och väl berättad historia.
Ja, precis. Helt enkelt.
Precis. Jag satt igenom de 14 första nästan en eller två kvällar och sen
du var sträckläste
då. Sen blev det lite uppehåll och nu har jag som sagt avslutat den.
Hur många yokai skulle du ge den? En skala upp till 5.
Upp till 5. Den är ju bättre än normal, men samtidigt så är det inte en full pot. Så 4 yokai är ganska bra.
Ska komma med ljudeffekt. Bam, 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 bam. 4 yokai.
4 yokai.
Nej, men det är ungefär samma betyg som jag skulle ha gett det.
Uh-huh.
Alltså Monster var nog min första kontakt med en vuxen manga.
Uh-huh.
Och jag blev väldigt överväldigad. Det var en fantastiskt hantverk och han är en av mina favoritmangatecknare. Men jag ska faktiskt rekommendera det vidare till nästa serie av honom och hoppas på att den
lyckas bättre.
Mer. Precis. Så att snart kommer Kajfa läsa 20th Century Boys och då får vi se om det går bättre.
Ja, sen när den avslutad.
Precis. Det var, man kan säga, hänt i veckan.
Ja, eller jag tänkte bara säga varför den inte fick full pott också.
Ja, okay.
De negativa sakerna var ju att bland annat som jag sa så avrundas inte, eller han hade byggt upp för någonting mycket större, men jag tyckte inte riktigt det levde upp till det. Och sen så var det väldigt många karaktärer som slängdes in och det blev lite grann sidohistorier hela tiden. Det finns folk som gillar det, men efter 18 böcker så kände jag lite att det blev lite grann för mycket sidoberättelser och jag kände liksom att sidoberättelserna berättas på ett ungefär samma sätt.
Du tyckte att det började bli repetitivt.
Det blir lite repetitivt i berättandet. När det dök upp en ny karaktär så engagerar jag mig inte så mycket i dem längre, för att det kändes liksom att det här kommer inte leda någon vart.
Okay.
Men som sagt, i slutändan väldigt bra betyg.
Så det är någonting du skulle rekommendera ändå?
Ja.
Ja, men sätter man en 4 måste man kunna rekommendera det. Okej. Okay. Ja, men vad bra. Då hann vi både med Hänt i veckan och Kajfas rekommendation.
Ja, så ska vi få oss vidare till nästa punkt.
Ja, det nyheter. Är veckans nyheter. Vi har bett er komma med nyhetstips till oss för att vi är busy, busy manga tänkare och inte hinner leta upp så mycket själv.
Så veckans mailtips
kommer från Tai.
Ja.
Han mailade in och ville tipsa om ett band. Han säger så här: jag vill tipsa om ett jättebra japanskt band som heter Ankafei. Ni borde lyssna på dem. De spelar rock- och poplåtar och de är ett och köra K-Visual K-Band. Och då fick jag komplettera lite grann med nyheterna och kolla vad det var för roligt med dem. Så såg jag att Uncle Faye faktiskt ska ha sin sista livespelning tillsammans.
Aha, alltså sista någonsin eller sista i Sverige?
Så va? Säger de, men sen får vi se. Den ska spelas 4 januari och den spelas för deras fans i väst. Och biljetterna släpps i mitten av november.
Men vart hålls, är det i Stockholm eller
nej,
i Sverige?
Nej, den hålls inte i Sverige.
Okej, så det är sista spelningen överhuvudtaget? Så att det är inte sista spelningen i Sverige?
Nej, inte sista spelningen i Sverige, men sista spelningen i väst. Och jag försökte kolla var de ska spela någonstans. Men deras hemsida är på japanska, så jag fattar ingenting. Och så jag var upptagen, så kunde inte översätta åt mig. Så att ni som vill veta mer om Uncafe och deras sista spelning får helt enkelt leta vidare själva. Ni hittar säkert redan till dem om ni är deras fans.
Precis, tror jag. Och jag gör så inte tyvärr. Jag har inte hunnit lyssna på det.
Nej, men vi ska...
Finns det på Spotify kanske?
Ja, det vet jag inte. Det får vi
kan kolla.
Får vi kika.
Precis, vi får se om det finns möjlighet till det. Och den andra nyheten vi har i veckan, det är att, hör ni?
Prassel.
SF-boks vinterkatalog dök ner i brevlådan.
Ja, SF-bok är alltså science fiction-bokhandeln som finns i Stockholm, Göteborg, och Malmö.
Och i den så har de då, från ena ändan så har de sci-fi-bokhandeln med allt från
sci-fi-böcker,
kalendrar, fantasyböcker, rollspel.
Väldigt stor, härlig blandning av böcker.
Ja, just vinterkatalogen är extra rolig, för där har de alltid massa kalendrar och sånt som man kan köpa in från.
Men du köper ju aldrig någon kalender.
Nej, men det är kul att titta på det.
Okej.
Okay. Och från andra ändan så är det då manga-hörnan.
Ja, manga och anime DVD-er.
Ja. Och jag bläddrar lite snabbt igenom det, se om det är några serier man följer som dyker upp här. Och jag såg att det fanns Blade of the Immortal som var på väg att komma ut.
Ja, den har ju följt i en evighet.
Ja, den är så bra. Det är min favoritserie. Men där såg jag tyvärr att den som kom ut, det var en manga-roman.
Jaha, men det är inte samma sak.
Det är inte riktigt samma sak, men det kanske kommer vara kul att läsa någon just för att se hur de berättar det med text.
Ja, men det, förutom själva nyheten är ju att SF-bok har kommit med sin katalog, men det är ju inte
precis
hela biten.
Nej, och sen så tyckte jag också liksom att någonting som man märker direkt är att manga-hörnan blev ju lite tunnare.
Ja, den har krympt.
Precis, det brukar vara, jag vet inte om det är jag som inbillar mig, eller om det brukar inte vara lite fler sidor.
Nej, alltså de har ju en förklaring på det här, en liten textruta, om jag får läsa upp den då. Så här skriver SF-bok. De svenska mangaförlagen krymper sin utgivning efter nyår. Hör gärna av dig till oss om du har frågor kring hur du kan fortsätta att följa en viss manga på engelska istället.
Och det leder ju oss till egentligen dagens diskussionsämne.
Precis, som är vad är det som händer med den svenska mangautgivningen egentligen i Sverige?
Precis som SF-bok så är säkert många utav er manga-fantaster där ute som har märkt av det här med att det svenska mangautbudet håller på att krympa.
Ja.
Krymper.
Ja, vi har fått lite mejl från våra läsare som är oroliga under vad som händer. Eller manga på att ta slut, är det inte intressant längre?
Precis, kommer manga i Sverige dö ut?
Ja, och det är ju sant att manga krymper, och därför vill vi med den här podcasten också på något sätt informera om den information som vi har lyckats samla in om orsakerna kring det, men också lugna alla manga-läsare och fans där ute. Och genom att veta hur situationen ser ut så är det inte lika läskigt.
Precis. Det som egentligen har hänt är att i Sverige så har vi haft tre stora aktörer som har varit någon som pushar fram manga. Men det är också å andra sidan väldigt stora förlag.
Ja, alltså de är inga serieförlag, utan de är bokförlag egentligen.
Precis, som har haft kapital att kunna ta in manga. Och det har ju gått väldigt bra. Så att manga i sig säljer egentligen ganska bra.
Ja.
Men nu i finanskrisens tider och sånt, när man ska börja snåla in och läsa, liksom kolla på kalkyler och sånt, så ser man ju ganska snabbt också att trots att manga har sålt bra så är vinstmarginalen så pass liten.
Ja, för man kanske ska reda ut det här lite grann. Vad är det som sägs att mangan säljer bra? Alltså det som säljs bra är ju att det är väldigt många böcker som går åt.
Mm.
Alltså, men sen om man tittar på vinstmarginalen, som du säger, om man tittar faktiskt på hur mycket pengar de tjänar in, så är den här marginalen väldigt liten jämfört med andra böcker.
Så att man kanske rent om måste sälja 3 eller 4 manga för att tjäna lika mycket som en
vanlig skönlitterär bok.
Precis. Och det gör ju att det är ganska mycket jobb för att sälja så mycket mer för att tjäna lika mycket som att sälja en vanlig bok.
För att en svensk översatt manga då kostar väl 60-80 spänn, någonting sånt. Mm. Och om man tänker på hur många människor det är som är involverade, så är det ju en hel tåg av människor. Och
precis,
folk.
Vi har översättare.
Översättare.
Vi har tryckeri.
Tryckeri, och sen måste man köpa in de japanska rättigheterna. Någon där borta i Japan måste jobba och fixa det här till oss. Sen har man redaktören som måste sitta och sätta ihop själva boken. Man måste se till att marknadsavdelningen kan göra marknadsföring. Att man berättar för bokhandlar, hej, nu kommer den här mangan, köp den,
precis,
köp den.
Någon säljare. Så att det är ganska mycket folk som är inblandade i det här. Så att det är inte bara så enkelt som att man tar in det, översätter och säljer det.
Så att de här 60 kronorna styckas upp till väldigt många människor. Och då har vi inte pratat om skaparna än som ska ha pengar.
Och sen så är det ju såklart att när man säljer 60 kronor så är det inte alla pengar som går till bokaffären eller förlaget. Så att även där delar man på det. Så att det är ganska lite pengar egentligen som faktiskt rullar in.
Det är väldigt flyttiga kronor egentligen. Så att vad vi har förstått av situationen då, så är det just kalkylerna som till slut har fallererat.
Precis, det har varit en av de stora anledningarna. Ja. Men sen så får vi också fundera på att det är inte bara det heller, utan även folk som köper manga har ju också minskat lite grann. Och vad är det det beror på? Alltså nu när vi pratar om manga så menar vi såklart svensk översatt manga.
Mm, precis.
Och när vi pratar med förlagen och sånt, så säger de att det är folk som har slutat köpa manga och det är svårt att veta vilka böcker man ska ta in. Ja. Vilket har varit ett väldigt stort problem.
Ett problem som har funnits ganska länge egentligen. Ja.
Och det är en orsak till det, misstänker vi, eller vi är ganska säkra på det.
Ja, men man har hört förlagen klaga på det ganska
men,
länge.
Som sagt, det vi tror är det att i Sverige så är vi väldigt duktiga på engelska.
Mm.
Och mycket av mangan som kommer in
till Sverige och översatt till svenska då?
Ja, översatt till svenska finns ju även på engelska.
Ja, för de engelska förlagen är mycket snabbare än vi i Sverige på att översätta och få ut det i marknaden.
Precis.
Så att oftast så ligger de flera volymer före oss i sin utgivning.
Och vi alla vet ju också, som är mangaläsare, så vill man inte alltid vänta en månad. Utan kan man få tag på det tidigare så gör vi det. Och då händer det att vid en viss ålder så föredrar man kanske att köpa den på engelska.
Precis.
Delvis för att utgivningen är snabbare och det kanske ligger närmare originalspråket. Jag tycker svensk översättning är ganska bra också.
Ja, det tycker jag också. Det är bara det att det känns lite coolare att läsa på engelska. Liksom, man har levlat upp, man har blivit vuxnare, man läser på ett annat språk.
Och man får det som sagt mycket snabbare, som jag tror. Och det gör ju också att
att det blir svårt för svenska förlag att hinna med den utgivningen, för att de måste hela tiden titta på det här problemet att snart kommer vi förlora den här läsgruppen, för nu hamnar de i den här åldern där de försvinner.
Och sen så är det också väldigt svårt för ett svenskt förlag att plötsligt satsa på andra serier, för att det är många som säger liksom, men jag är så trött på svensk manga för att det finns ju bara ämnade för barn och sånt, vilket då är en ganska naturlig orsak, just för att växer man upp så köper man ju dem på engelska. Så de som faktiskt fortfarande behöver det på svenska, det är ju barn och ungdomar.
Precis.
Som inte har lärt sig engelska.
Ja. Som du förklarar, så svenska förlag plockar ju en manga som är för yngre tonåringar. Ja. Så att de äldre tonåringar känner ju oftast att de saknar just manga som är riktade till dem.
Precis. Sen så en annan vanlig fråga i det här, det är ju att man tycker att de har tagit in väldigt mycket manga, för bara knappt 10 år sedan
så
var det jättesvårt att hitta manga. Man kunde inte gå in i en vanlig bokia eller en vanlig bokaffär och hitta manga.
Nej, jag vet inte ens om Dragon Ball fanns i Sverige då, utan
nej, för 10 år sedan, det kom ju 2001.
Okej, men då fanns ju inte manga att få tag på i Sverige. Kanske
precis.
Bara Sailor Moon på TV.
Ja, och det var ju Dragon Ball som slog igenom boomen. Och jag minns i början så fanns inte det att få tag på vanlig bokhandlar. Utan man fick gå till vissa speciella godiskiosker eller någonting sådär som vågade prova.
Jag åkte till Hongkong redan 1994 och köpte hem hela serien. 42 böcker bar jag hem i en resväska.
Wow.
Blev utskälld av flygvärdinnan.
Inte konstigt det är så här.
Jag vet. Men tillbaka till problematiken då. Alltså det är väldigt svårt för förlagen att veta vad de ska köpa in. För att det blir en stor risk. Tar de in en serie som inte passar alla, så blir det väldigt lätt att det blir väldigt få som köper det, och det blir väldigt dålig vinstmarginal.
Precis.
Så att vilka titlar man handlar in är väldigt viktigt.
Ja.
Vilket har också varit ett problem, för att jag har fått höra att ibland har japanska förlagen varit så smarta i sina affärer. Att om man vill köpa en stor titel, säg en jättebra säljande titel.
Typ Naruto.
Ja, nu vet vi inte om det är så.
Nej, Naruto, precis, men bara exempel.
Precis. Så måste de svenska förlagen köpa med kanske 2-3 titlar till.
Som är mindre
populär, precis.
Som skulle kunna funka i ett större länder.
Precis.
Just för att Sverige är ett sånt litet land.
Men vi har bara 9 miljoner människor.
Så är det ganska svårt att liksom ge de andra en chans också. Mm. Just för att... Ja, det är egentligen ganska bra, för det ger ju också möjligheten för andra tecknare att liksom få prova på.
Ja, jag tycker också att det är jätteintressant.
Det är väldigt intressant, men just i Sverige så är det väldigt svårt, just för att en bra manga säljer kanske i 3000 till...
Nej, jag fick höra en jättebra manga som Naruto, de säljer kring 8000
per volym.
Det är liksom bra försäljningssiffror. I vanliga försäljningssiffror så går de till 3000 kanske x. Så att det är inte så jättemånga böcker, man tänker så. Och har man flera titlar på bokhyllan som konkurrerar med varandra, och en tonåring som står, eller barn och tonåring som står med så här 100 spänn som man måste välja, vilken måste jag köpa nu? Så är det klart man satsar på att köpa sig Naruto, för att den är mer känd och den är ju populär. Då köper inte man den lilla, säg, Naruto bakningens Otaru. Nej, men någon sån här konstig liten titel.
Som man inte känner till.
Så att det som har varit ett problem också i branschen är att man säger att vissa titlar har käkat upp varandra.
Ja.
Att,
de konkurrerat ut varandra helt enkelt.
De konkurrerar ut varandra. Käka upp tyckte jag lät roligare.
Ja, jag tror folk förstår vad vi menar.
Ja.
Men sen så får vi inte glömma bort att bokaffärer, bokhandlarna, de har också väldigt stor makt i det hela.
Ja, det har de faktiskt.
Ett av deras största problem med manga, det är att manga kommer oftast i ganska många volymer.
Säg Dragon Ball 42.
Precis, och de behöver ju ta plats.
Ja.
Och i bokhyllorna ska man då ha plats för alla 42 volymer.
Ja, för de måste ju köpa in alla och ställa ut dem.
Ja.
Och så måste de ha en komplett Dragon Ball. Och sen
eller man borde åtminstone ha det, tycker man.
Och sen några stycken extra exemplar. Så ifall någon tar ut nummer 5 så ska de kunna fylla in med nummer 5 igen.
Precis. Och sen så det är ju å andra sidan bara en serie.
Ja.
Så att om vi då vill ha en liten manga-hörna i bokaffären så är det ju också utrymmet där som tävlas om.
Ja, precis.
Så det är också, då vill de också även satsa på manga som säljer bra.
Mm. För bokhandlarna är det ju en risk att ha ett stort lager. Tyvärr så är det så att mangaböckerna tvingar dem till att ha ett stort lager. För att här ska de ha 2x eller 3x av hela Dragon Ball, det blir 42 gånger 3. Sen ska de ha 3x av hela One Piece, det blir också jättemycket.
Så att det blir liksom att om man ändå inte hittar grejerna så kommer man ändå beställa det från nätet.
Ja.
Och då har ju bokhandlarna förlorat.
Ja, precis. Och tyvärr så är det så att bokhandlarna faktiskt bestämmer mycket vilka titlar som kommer fortsätta. För det är framförallt genom bokhandlarna som mangafansen köper in sina böcker. Så att om inte vissa titlar går tillräckligt bra och bokhandlarna känner nja, vi vågar inte satsa på den här. Det här är en bra serie, vi vet att den är populär. Men inte lika populär som Naruto. Då faller den andra näst mest populära bort, tyvärr. Ja, fast den fortfarande är jättebra. Så att... Det är en liten ond cirkel. I slutändan så hamnar väl det lite hos konsumenterna som bestämmer vilka titlar som är kvar.
Precis. Så att, hur klischigt den än låter så är det ni som bestämmer med era plånböcker.
Precis.
Så att, köp den extra utav den ni gillar nästa gång.
Ja, för vi vill ju inte ha den här diskussionen som någon slags så här, deprimationsämne.
Nej, precis. Men det är också det som leder oss till... till vad det här egentligen innebär.
Mm.
Nu har ni fått höra den inte dystra sanningen. Jo, det är den dystra sanningen.
Alltså, mangan har ju gått uppåt hela tiden, så nu kommer en liten neråt våg.
Precis, vi får inte glömma bort att det faktiskt är finanskris också.
Mm.
Så att förhoppningsvis när det vänder så ska det finnas bra utbud igen. Men det här gör ju också att mangan kommer inte försvinna.
Nej, det tror vi inte.
Utan det vi tror är att förlagen kommer att fokusera.
Mm.
Så att de vet ju själva vilka manga som säljs bra och säljs dåligt. Och de kommer självklart tjäna pengar på det. För vilka förlag vill inte tjäna pengar?
Ja, precis.
Och då väljer de bara satsa på de titlarna som faktiskt går bra.
Och vi tror också att i början nu har de stora aktörerna varit bokförlag. Nu tror vi att eftersom de har fått specialistkunskaper också och får känna lite av finanskrisen som du säger, så tror jag de tar en mer avvaktande roll. De kör på det som är säkert, som du säger. Men samtidigt så tycker jag det som är roligt är att det öppnar upp marknaden för nya aktörer. Alltså förut så snackar man manga så tänker man bara på Bonnier Carlsen.
Eller
Wahlströms, precis. Men nu kan liksom smalare förlag komma fram och ge lite mer udda utbud för att liksom lösa det här problemet med att den här titeln finns på engelska redan, det är så många som känner till det, då kan de ta någonting som är annorlunda.
Precis, och det här är ju egentligen slutklämmen som vi ville komma till med den här problematiken. Det är att de stora aktörerna kommer backa upp och det kommer öppna upp för många nya mindre aktörer som är mer fokuserade och specialiserade på just serier och sånt.
Precis. Och egentligen så, nu ska vi inte prata för mycket om det, för det är nästa podcast som vi ska, nästa poddsändning som vi ska prata om, manga Sveriges framtid.
Eller precis, vad vi spår lite grann om vad vi tror kommer hända i framtiden.
Precis, för jag är väldigt positiv fast den här minskningen av manga. Jag känner att manga kommer inte försvinna. Och jag vill ju också passa på att trösta alla mangaläsare ute och säga ni behöver inte vara oroliga. Det är inte så att alla fansen har blivit färre. Precis. Tvärtom, vi är jättemånga. Det är snarare bara så att kalkylerna inte höll.
Precis. Och om ni har några fler frågor och kommentarer kring det här, eller om ni har några frågor om hur framtiden kommer att se ut,
eller kanske era egna tankar och åsikter, så får ni jättegärna mejla in det till vår poddradio, så kan vi ta upp det som en diskussion här också.
Ska du ta mejladressen?
Ja, mejladressen är
podcast@yokaistudio.com.
Jag fick en blackout.
Jag såg det. Men du fixar det ganska bra.
Du fixar det.
Ja. Så nästa vecka kommer vi alltså prata om
manga Sveriges framtid.
Ja,
vi spår vad som
händer. Vi tror, eller vad vi berättar om vad som håller på henne också.
Ja, vad som håller på henne. Det är ännu mer intressant.
Så att, det var den här dagens eller veckans diskussion.
Veckans diskussionsämne. Yes. Och då ska vi gå vidare till nästa punkt som är
mail.
Mail.
På tal om mail.
Ja, på tal om mail.
Vill du läsa upp några fler från veckan?
Ja, jag kan läsa upp några till. Som sagt, vi har fått väldigt fin respons om den här poddradion.
Ja, fortsätt gärna, men det ligger här och gott av oss.
Ja, precis. Det är några som har sagt att det känns som någon slags ersättning till de här manga-magasinen som har försvunnit, typ Shorts Stars eller då. Vi kan inte säga att vi är lika breda som dem, men vi försöker.
Ja, och det värmer oss att vi fyllt ett litet tomrum.
Precis. Så här kommer ett meddelande från Delicat som har ämnesraden Amazing med ett hjärta. Hon säger, hej Yokais! Jag säger direkt att jag är grymt avundsjuk över att ni åt den nya Marabou-chokladen. Alltså vi provsmakade på en Marabou Winter Limited Edition i förra poddradion. Och så fortsätter hon och säger, jag har velat testa den länge men försöker sluta med godis. Men hur kan man sluta med godis?
Nej. Jag förstår inte heller.
Och sen säger hon, men efter att ha lyssnat på er kommer jag att köpa en och påstå att ni frestade mig. Och sen så var det så kul, för efter det här mejlet så skrev hon i vår gästbok på hemsidan en uppföljning. Och uppföljningen säger, det är det godaste jag ätit på flera år.
Ja, om man inte ätit godis så förstår jag. Men grattis, Delicat.
Grattis, Delicat. Fortsätt äta gott, man ska unna sig helt
enkelt. Man ska unna sig. Jag kom på en annan sak eller var du färdig förresten?
Nej, jag tänkte bara läsa upp det sista hon sa, var att hon undrar om vi inte kunde ha mer smakprov i framtiden så att andra kan våga prova sånt som man annars inte hade vågat prova.
Och det tänker vi absolut ha. Dock inte idag, för tiden håller på att rinna ut redan.
Diskussionsämnet var för stort.
Ja, precis. Men vi kommer absolut ha kvar det.
Självklart.
Innan vi går igenom frågor så vill jag bara kommentera att vi har ju fått väldigt mycket positiv grej. Men sen så, vi vill ju också ha lite konstruktiv feedback, kritik.
Vi fick från Johan Stenman Brandstedt. Ni som inte vet vem det är han som har varit redaktör för Shonen Jump och Manga Mania. Johan är jättesnull och jättegullig. Han har gett oss väldigt bra feedback tidigare som har hjälpt. Men han sa i alla fall att första podcasten kändes lite fladdrigt.
Ja, och det kan vi erkänna. Vi är skyldiga där.
Ja.
Guilty.
Ja, vi ska bättra på oss, Johan.
Ja, och vi hoppas att det här känns bättre. Visst gör det, Johan.
Vi säger så.
Ja. Men som sagt, om ni också har lite negativ feedback så får ni också komma tillbaka med det. Men välj era ord.
Ja, skriv konstruktivt skriva i alla fall.
Men vi lyssnar gärna på det också.
Sen har jag tänkt läsa bara några till innan vi går vidare till frågehörnan. Vi har Jimmy Wallin, Herr Wallin som vi kallar honom för, som också är serietecknare då, som skriver till oss och säger, vilket kul initiativ, jag följer ert råd och lyssnar på er när jag sitter hukad över ritbordet. Eftersom jag tycker att ni låter så gulliga tycker jag att ni borde sjunga en sång.
Ja, jag tyckte du skulle hoppa över det sista där.
Ja, jag vill inte läsa upp det, men pass på den. Men vi kanske sjunger en sång för Herr Wallin någon gång, fast inte idag.
När vi har tillräckligt många lyssnare så kanske vi...
Nej, när vi har med Soja och Jen också.
Ja, precis. Eller när Soja och Jen bara.
Ja, vi slänger den över till dem.
Så,
Och sen så ett till bara från Ichtag.
Sista.
Ja, sista från Ichtag, men jag vet att hon är busig. Det här är ett meddelande från Gachi. Hon stavar sitt namn baklänges. Hon är så busig och växlar sina ord med så stora och små bokstäver. Men hon säger i fall: "Hej svejs folket. Jättekul att höra er podcasta. Det är mysigt att höra er och prata. Det blir mer känslor än i textnyheter. Perfekt att lyssna på när jag ritar eller när jag pluggar. Kan inte ni göra ett litet mini-röstdrama någon gång i framtiden med kick-off-karaktärerna? Så som många manga har. En liten sidohistoria. Eller en liten omake. Så jag skulle slå stort som skiljehallon."
Jag tror så är jag väldigt bra jobb som skiljehallon.
Jag bara målar henne rosa och slänger på lite socker.
Till Gatchan då kan jag bara säga att håll ut i februari, för då kommer kick-off-teatern.
Ja, det är bättre att de gör det än att vi gör det.
Precis, då har vi professionella som gör det.
Ja, precis. Slipper vi skämma ut oss.
Och alla ni andra som inte vet vad kick-off dockteater är för någonting, kan finnas kvar vid podcasten så får ni höra.
Vi kommer prata om det senare.
Lite här då, precis. Vi kommer nog nämna lite här och var. Ja. Men innan vi avslutar för dagen ska vi läsa upp lite mailfrågor också.
Ja, det ska vi göra.
Du kommer iväg för mycket med...
Ja, jag blev bara så glad när vi fick så många fina meddelanden, så jag ville bara läsa upp dem och tacka. Ja. Men i alla fall, här kommer en fråga från Jossra. Hon säger att hon har kontaktat ett förlag för dryga månad sedan. Först ringde hon dem och blev ombedd att mejla materialet som hon hade. Så det som hon undrar är: hur länge brukar det ta att få svar från ett förlag, och ger de alltid svar även om de inte är intresserade?
Det har vi någonting som vi också varit med om.
Knepig fråga.
Precis. Vi kan väl börja med frågan som var...
Hur länge det brukar dröja för att få svar?
Hur länge det dröjer innan man får svar? Det kan variera väldigt, väldigt mycket. Allt från bara några dagar
till
flera månader.
Alltså jag har varit med om så här ett helt år till och med.
Ja, precis. Och sen så nästa fråga är: måste de svara? Och tyvärr så är svaret nej.
För att jag börjar förstå nu att en mailbox växer väldigt snabbt, och speciellt när man jobbar i förlag så är det väldigt mycket. De ska prata med sina översättare, de ska prata med andra så här tryckeri, och så ska de prata med andra som de förhandlar om olika deals med och så etc. etc. Så att deras mailorder är oftast bang boom fulla. Aha. Så att det går väldigt snabbt att när det kommer ett mail från någon aspirerande tecknare, de läser ju det självklart, men väldigt snabbt så kan man glömma
att
bort.
Att det försvinner bort i mailhögen.
Precis.
Ni vet själva hur det är, man vill inte alltid svara.
Precis.
Men då också, mitt tips då är ju att antingen ringa upp igen eller skicka ett nytt mail.
För uppföljning är bra.
Det här är faktiskt trots allt bara människor. Och människor gör fel, och det behöver inte betyda att de hatar er.
Nej,
eller
precis.
Att ni är för tjatiga. Självklart så får ni känna efter lite grann själva.
Det beror på hur man säger det, såklart.
Ja, precis. Ni behöver inte skicka 7 mail på en dag och fråga, utan ni får ha lite grann en god smak och tänka på att de också har mycket att göra, så att man får respektera redaktörerna. De inte alltid hinner svara allt.
Precis. Och det jag gjorde väldigt mycket i början när jag mailade, det var att man önskade få konstruktiv feedback även om de inte skulle vilja publicera en serie. För att jag kände att det var väldigt givande. Jag blev faktiskt en bättre tecknare av att få feedback från redaktörer.
Bland annat
Johan Sigmar Brandstedt. Ja. Okej, men då var det Jostras fråga.
Hoppas det var svar på din fråga.
Ja,
annars får du fortsätta mejla.
Sen var det en liten snabb fråga från Alexandra som säger: "Hej Jocka Studio, jag undrar hur ni fick idén att starta studion. Och har ni någon inspiration från någon anime eller manga när ni gör kick-off? Tack så jättemycket och fortsätt gärna med poddradion."
Ja, inspiration till studion var väl mer att vi såg ju ganska snabbt det här vad vi ville göra och behovet av det. Att vi kollade väldigt mycket på hur japanska studior jobbar, och vi insåg att vi också behövde jobba som dem om vi skulle kunna producera lika snabbt som dem.
Ja, precis. Och sen så var det också... Och att det var mycket roligare att vara ett stort gäng än att jobba...
Och vi kompletterar varandra ganska bra. Så att...
Ja,
så det var... Precis, vi fanns ju väldigt mycket där för varandra redan innan vi skapade studion.
Ja, vi jobbade
att
redan
vi
som en studio.
Vi kollade på bilder och tillsammans och snackade om text och manga. Och
hoppade in och hjälpte varandra när deadlines var
precis.
Nära. Och så att det var väldigt naturligt steg att bli en studio helt enkelt. Mm.
Och vi funkar väldigt bra ihop hela bunten.
Mm. Och sen så var sista frågan från Alexandra: och har ni inspiration från någon manga anime när ni gör kick-off?
Oj, har vi någon så här direkt...
Vi nämnde ju hon förra gången. Jag tänker väldigt mycket på han... jag är så dålig på japanska, men jag ska komma ihåg det.
Just det, han är rough och...
Det är rough och touch. Nej, men Mitsuru Adachi. Han är också en av mina hjältar.
Ja, och jag kan inte riktigt komma på... Vi läser rätt mycket manga. Vi har ju plockat lite grann här
och var
på där vi faktiskt gillar. En som jag tänkte väldigt mycket på när jag satt och skrev, det var ju Azumanga. Jag vet inte riktigt om det är så tydligt, men jag blev väldigt inspirerad av Azumanga och jag tyckte den var väldigt skön och väldigt bra.
Ja. Men den här sköna, härliga atmosfären ville man ha med på något
precis.
Sätt.
Men egentligen, den största inspirationen till Kickoff kommer nog från våra egna liv.
Ja, det är högstadieliv.
Ja, precis. Det som händer där har ju absolut inte hänt oss. Vi ser inga spöken och vi...
Nej, och du smyger inte på tjejerna som
klädningsrum. Nej, och jag kan inte spela fotboll heller.
Nej, okej.
Men att vi tar del av just det här... Jag hade ett väldigt bra kompisgäng.
Mm, det har du faktiskt. De är jätteroliga.
Eller precis, jag har det. Och de har ju hamnat... De har gjort att Krille också fått ett väldigt bra kompis igen.
Ja, men du är ju inte Krille, absolut inte. Nej, du är precis. Jättelångt ifrån Krille.
Men
inspiration hämtar man lite här och
från,
varifrån.
Precis, framförallt från vårt egna liv.
Mm. Så det var nog alla frågorna som jag tänkte läsa upp den här
ja,
gången.
Ja, vi hinner nog inte så mycket mer. Vi spräckte tiden denna gången också.
Vi ville egentligen ge tips också, men jag tror tipsen smög sig in i svaren på frågorna ändå.
Ja, precis. Vi kan summera det lite snabbt att... Mm. Tipset är väl... Oh, eller vi tar ett tips här. Okay, jag känner att jag har ett på gång här.
Mm.
Tipset är att våga visa era alstrar.
Mm, våga visa framfötterna. Och,
precis. Så att, det spelar ingen roll hur duktig tecknaren ni är.
Mm.
Om ingen ser det...
Så finns man inte.
Så, man finns ju fortfarande kvar hemma. Jo, men seriealtegot kommer inte finnas.
Precis.
Så att samla mod. Börja med att visa det för en bästis, en mamma, en bror.
Mm.
Se vad de tycker.
Och sen nästa steg, skicka in till tävlingar, våga skicka till redaktörer.
Ja.
Och,
lägg upp det på internet.
Internet är alltid bra nu med.
Precis. Ja, så tips är att våga ta för er och visa upp er.
Mm.
Och självklart så får man också vara lite gärna beredd på att när man väl gör någonting som där så kommer man förhoppningsvis få väldigt mycket bra om sin manga. Men också får man tänka på att det kommer alltid finnas en eller annan skitstövel. Som kanske krankar ner på en utan att vara konstruktiv utan bara snacka skit.
Mm.
Så
nej,
att de får man också vara lite grann beredd på.
Ja, men man ska vara rädd om sig själv. Är det någon som inte kan ge konstruktiv kritik, då tycker jag inte man ska fråga de personerna
precis,
heller.
Man kanske inte alltid ska ta åt sig.
Man ska prata med människor som man litar på, som man vet har en åsikt som man bryr sig om och som respekterar det man gör. Helt enkelt.
Ja.
Det är därför jag visar saker för dig.
Ja, tackar.
Okej, okay, ja. Men i och med det så tror jag att vi avslutar poddradio nummer 2.
Ja.
Mm.
Tack och hej. Och glöm inte bort att mejla till nästa veckas ämne som är vad... Hur ser
Manga Sverige
ut?
Mm.
Innan vi avslutar så vill jag också vara extra tydlig på att det vi har pratat om nu det är ju svensk översatt manga i det här diskussionsämnet.
Yes, vi pratar alltid om Sverige.
Precis, och all engelsk manga det tror jag väl på som det ska. Det hoppas jag.
Vi kan prata om det i en annan poddradiosändning.
Ja, precis.
Yes, tack så jättemycket. Vi hörs allihopa.
Ja, hej.
Hej då.